Fredsdagen var egentligen en mycket jäktig vecka för mig. Jag låg i Askersund tillsammans med en patrull för att förbereda signalbataljonen tillhörande en armékår som eventuellt skulle gå in i Norge och hjälpa till med rensning där. Och patrullen var bestod av bilmekaniker, signalmekaniker, förrådsfolk. Och jag hade två 800 watts bussar med. Och bussarna kan ju betraktas som ett rum och kök. De brukade normalt stå i axvall, men nu hade jag flyttat upp dem till Askersund. Och det var mycket jäktiga dygn. Bilmekanikern, han blev sjuk och det medförde också en del problem. Vi höll på att sätta en 800 watts buss i diket, men lyckades att bärga den. Och själva fredsutbrottet, om man ska använda uttrycket, det gick ju i radio. Och då körde jag ut hela Sveriges Radio från hamnplan där vi stod. Det gick ut då i högtalare så att hela Askersund nästan kunde höra det. Åtminstone de som var där i närheten. Så det blev inte så mycket jobb. Det blev mest firande just då. Ja, det var också en utav episoderna som man kan nämna. Milostaben i Skövde hade en signalingenjör som hette Åke Jansson. Och han blev mycket snabbt flyttad tillbaka till Stockholm. Och så fick jag hoppa in istället för honom också. Och det betydde det att jag fick göra bägge jobben. Även om belöningen var bara den lägre tjänstens lön. Och ibland uppdragen som jag bland annat fick där var att undervisa i en ny radiostation som heter RA100. Det var befälsutbildning som skulle bli. Det var en amerikansk surplusstation. Och jag ringde till arméförvaltningen och ville ha lite tekniska data, kopplingsschema och så vidare. Men fick ett svar ganska snorkigt. Jag vill inte säga vem det var. Jag flinade rätt gott sedermera. Jag fick beskedet att alltihop det där var hemligstämplat, så de kunde inte lämna ut några data, några schemer i alla fall. Men jag skulle i alla fall utbilda ett antal människor på RA100 utan att veta ett dugg om den. Jag vart sur och dann och gick på hemväg förbi järnvägsstation där det fanns en pressbyråkiosk, och då köpte jag en tidning som heter Radio News, en amerikansk tidning. Och av en ren händelse hittade jag i den komplett beskrivning med kopplingsschema och allting på RA100. Den som med glädje i rösten nästa dag ringde till arméförvaltningen och sa: jag skiter i det där schemat, ni kan göra vad ni vill med det där. Jag har köpt hela beskrivningen för 2,50 på pressbyrån. Så behåll ni era hemligstämplade schemer. Och sen dröjde det inte många dagar för en hemligstämpeln upphävdes. Tyckte jag var en rätt rolig episod. Jag hade en hel del olika saker för mig där nere i Skövde. Bland annat så fick jag leda mycket, eller i varje fall delta i ett antal försvarsutställningar som ordnades på olika håll. Exempelvis i Göteborg, Lidköping med mera. Det var då väldigt populärt att låta försvaret visa sina resurser för allmänheten. Och signalregementet i Skövde, SSK, eller signalbataljonen som det ju kanske rättare sagt borde vara heta, fick ofta svara för all arméns signalmateriel. Och då var jag alltid tekniskt ansvarig för alla dessa utställningar och materielen som var med. vilket gjorde att jag fick tillfälle att lära mig en hel del om signalmateriel vid andra förband också. Likadant kom jag god kontakt med en del utav flyget, till exempel deras radarstation ER3B blev jag bekant med på en utställning i Göteborg. Dessa försvarsutställningar medförde emellertid en hel del rätt intressanta övningar. Vi hade exempelvis trängen i Skövde. De ställde alltid upp med ett sjukhuskompani med operationsavdelning. Och sedan så spexades det där så att man gjorde i ordning en patient och som opererades för öppen ridå. Men han var ju inte sjukare än att han höll på att skratta ihjäl, så de la lite svin i nälver på magen och så lite tejp över, och sedan opererades det där bort. Och sen hittade jag på det att med en liten slang kunde man spruta röd saft, så såg det ut som blod. Och så sprutade vi lite eter i luften, så alla trodde att det där var rent sann riktig operation. Och det var vid ett tillfälle en ilsken gubbe som frågade mig: var får ni patienter ifrån till de här övningarna? Det är ju ohygieniskt allting. Ja, sa jag, vi har ju ett sjukhus, ett militärt sjukhus i Skövde, och där hämtar vi patienter när vi behöver det. Han trodde mig. En annan historia av mera signalteknisk karaktär var att majoren Nils Jetzel, som ju var chef för SSK, tyckte det att vi skulle hitta på lite grann roligare saker, så att jag fick i uppdrag att leka Sveriges Radio. Så tillvida att vi tog en 800 watts buss, satte in en skivspelare och så lånade jag lite skivor. Och sen skickade vi en 250 watts buss runt och frågade vad folk ville höra, och så spelade vi det på 40 meters bandet. Det där var ju inte alls tillåtet, men det är ju så länge sedan nu som man får väl betrakta det som preskriberat. Ja, det var några episoder. Någon ny materiel att tala om blev det inte så mycket, vad jag nu kan komma ihåg, inom radiobranschen, som ju jag ska prata mest om. Däremot så blev det så att helt plötsligt en lördag ringer en gosse som heter Erik Lundström. Han var signalingenjör på materielvårdssektionen och närmaste man till armédirektören, som det hette väl på den tiden, och sa: vad säger du om att flytta till signalregementet i Frösunda? Ja, sa jag, vet inte direkt det. Det är ju så att jag trivs bra här, och så väntar jag tillökning i familjen. Och sen har ni ju en gosse där uppe. Ja, sa han, vi har haft. Han har fått sparken. Och chefen, signalregimentet och signalinspektören har bägge två sagt att de vill ha dig. På måndag klockan 9 ska du anmäla dig för chefen, signalregimentet. Så nu vet du det, du får skriftligt så småningom. Och det var ju bara att använda helgen och flytta ner fru till Borås. Hon var boråsflicka, tillsammans med lite växter. Och där fick hon hålla till hos svärmor då, innan jag hade fått tag på bostad i Stockholm. Vi hann förresten få flickan ner i Borås också. Så att när hon kom upp till Tureberg sedermera, så var familjen utökad. Tiden på signalregimentet var mycket intressant och givande och lärorik. Bland annat därför att vi fick vara med om mycket prov och tester med ny och intressant materiel. Varför vet jag inte riktigt, men jag tror att jag delvis var en av orsakerna till att vi fick prova rätt mycket, eftersom jag var mycket intresserad av detta. Om vi börjar lite grann på radiosidan, lite ologiskt kanske, med lite större stationer, så provades en station som heter RA600, där det monterades in en 250 watt station med nya mottagare och mottagarstativ i ett amerikanskt terränggående fordon, populärt kallat 6x6. Föraren av bilen, han satt faktiskt under ett tälttak, men radiostation var väl inbyggd med strömförsörjning, elverk och mycket annat. Och där fick jag göra prov med olika typer av antenner. Jag provade en annan buss också. Det blev en som heter RA610, även den en försöksstation, där vi använde 800 watt stationen, inbyggd i ett terränggående fordon på ett likartat sätt, med elverk och allt, och antennmöjligheter. Och ett prov jag skulle göra med den där var att prova olika antenner. Och jag fick en idé, frågade försvarsstaben om jag fick köra på 40 meters amatörbandet. Jag var amatör och det var ju tillåtet att köra där. Och det fick jag göra, och sen gjorde jag prov och bad amatörer runt om ställa in sina S-metrar på mottagarna lite olika. Och sedan så fick jag svar på signalstyrkor från en massa håll. En bättre signalrapport om vågutbredning har jag sällan fått. Det var rätt intressant. Och vi körde också, när det gäller radiosidan, provade vi också med radiocentraler. De var monterade 5 eller 6 telegrafistplatser i släpvagn. Fyrhjulig släpvagn, och de ordnades med strömförsörjning och manöverledningar ut, så att man med en telefonledning till en radiostation i utkanten av stabsplatsen kunde få en telefonförbindelse, och den telefonledningen kunde också nyttjas för nyckling, därför att i telefon sattes ett nycklingsrelä. Så att jag ifrån den här bussen, eller släpvagnen, radiocentralen, kunde nyckla valfri station och också ha telefonförbindelse ut samtidigt till dem där. Det där var rätt roligt att prova på, och det blev väl en slags föregångare till den nya mottagarbussen. Även om vi inte i den här provexemplarerna hade fjärrskriftutrustning. Andra grejer som vi provade var RA500, en amerikansk stridsvagnstation med två mottagare och en sändare. Gick att köra 4 valfria kanaler på, och den var monterad i dodgejeepar. Stationen användes inom signaltrupperna och trängen, och vi gjorde en hel del försök med den där, bland annat för faksimilöverföring via radio. Och då använde vi oss av en amerikansk fältutrustning, Times hade gjort den där, och vi hade också en annan apparat med som inte var fullt så rolig. Vi kallar det för blåskräcken. Jag ska återkomma till det lite senare när vi kommer in på trådmateriel, så att säga. Trådmateriel, ja, där var det också en hel del. Vi fick bärfrekvensutrustningar som skulle provas och införas. Och den första bärfrekvensutrustningen som vi fick till signaltrupperna, det var en enkanalsutrustning, eller rättare sagt 1+1 kanal. Och där en kanal var ju lätt att förkorta till enka, som förkortning kallas ofta så. De var monterade i försöksvagn med 6 apparater och med avsedda att koppla ihop tung kabel och ordna så att den tunga kabeln kunde överföra många samtal. Kabeln, som ju var fyrledare, transformerades utrustningar fanns i bärfrekvensvagnen och sedan lades en bärfrekvenskanal på var en av de kanalerna och då blev det en dubbling. Sen kunde man köra hällskrivare på Super Phantom som också fanns åtkomlig. Till dessa bärfrekvensapparater, som för övrigt var svensktillverkade, fanns det HF-shuntar. Och de var väldigt användbara. Man kunde impulsera genom fysikaliska kanalen och impulsera en abolentledning där och samtidigt köra en kanal på HF-sidan utan att störa en abonnentledning. Jag kunde alltså till exempel koppla ihop två abonnentledningar utan att abonnenternas trafik blev störda och ändå mellan oss köra en via HF-shunt, en bärfrekvent kanal, utan att störa varandra. Så småningom så fick vi amerikansk bärfrekvens och mycket mera utrustningar, men det återkommer jag också till. Bland mera intressanta och ovanliga anordningar när det gällde trådsidan kanske man ska nämna en kabelutskjutningsmaskin. Ja, det låter konstigt. Det påminner på något sätt om en PVLV-pjäs 20 mm där man satt på en ratt och vred runt och en ratt som användes för att vrida eleveringen upp och ner, alltså elevering. Istället för eldrör eller kanonrör så var det en liten ränna med några drivrullar som drevs av en motor och den motorn styrdes av en gaspedal. Och då kunde man ifrån ett nystan där kabeln låg upplagd i 1000 meters rullar skjuta iväg kabeln i en viss riktning. Men jag tyckte inte den var något vidare bra, den där utrustningen var opålitlig och slängde kabel lite hur som helst. Det var väldigt mycket jobb sen att lägga upp kabeln efteråt så att man fick den vettigt placerad över vägar och liknande. Det var en rätt intressant företeelse emellertid, den där kabelkastningsmaskin. Och kunde alltså användas för speciellt om man körde med en lastbil en lång rak vägsträcka, där kunde man ha glädje av det, för då sprutade man upp kabeln i trätopparna och brydde sig inte om mer. Men så fort det blev vägkorsningar och annat så var man tvungen att lägga upp kabeln på förhand på ett sätt, och det var inte alltid man hade fått det rätta. Jag var faktiskt inne på tankegången att hellre låta kabeln gå ut ifrån en helikopter än ifrån den här apparaten. En annan rätt intressant grej som vi hade där borta var, om vi håller oss till radiosidan ett ögonblick igen. På vår fasta radiostation hade vi en hydraulisk mast som man kunde ställa in med hjälp av fjärrmanöver från radiostationen i enligt en frekvensgraderad skala. Och när den där var neddragen i marken så täcktes den av ett par tjocka pansarluckor. Om inte jag missminner mig kunde den lyfta 15 ton när den gick upp. Rätt intressant, men säkerligen mycket sårbar. Och det var också en grej som vi fick hålla på att leka med lite grann där borta. Ett par andra episoder ifrån tiden på signalregementet. Det var till exempel att det hade varit lite stölder av signaler och belysningsmateriel nere på gamla Inget. Kriminalpolisen vände sig till signalregementet för att få teknisk hjälp att bestämma och klassa materiel. De hade knyckt fältarbetslampor, belysning, strålkastare, kikare och lite annat också. Och kriminalen bad att jag skulle följa med dem hem till en ung man som hade erkänt att han var med i det där gänget. Och när vi gick igenom hans förråd så så hittade jag en sån där kondensatorväska till gamla Envat BR modell 29. Den stationen hade då skrotats av signalverkstäderna stora mängder. Så jag sa till protokollföraren, en kriminalare, ja det här det är bara skit. 50 öre i skrotvärde, sa jag. Det är en kondensatorenhet till en skrotad station som heter Envat BR modell 29. Nej för helsike, ropade grabben. Det där är styrkristaller. Varpå jag lugnt och sant sa så. Nej du lille pojk, försök inte lära mig vad det där är. Det där är kondensatorenheter, rena skrotet. Jäklar, sa han. Nu har oss, sa han ett namn. Det säger Kalle, lurat mig. Han fick en kikare för de där kristallerna. Kriminalaren, han fattade snabbt och fick namnet på den där Kalle, och så åkte vi hem till honom och hittade resten av stöldgodset. Ja. Vi hade då fått en regimentschef, överste Crawford, som var mycket intresserad av tekniska problem. Han hade ju tidigare tjänstgjort på materiellförvaltningen, som det heter numera. Och det gjorde det att han tyckte det att jag skulle skriva lite tekniska anvisningar för olika utrustningar. Bland annat så en bland de första blev bärfrekvensutrustningarna, änkorna av den typen alltså. Det upprättades någonting som kallades för kopplingsgrupper, och vi hade en sergeant som hette Brändefors, en mycket klok herre, som fick sköta det. Och han och jag tog ut och gjorde en hel mängd olika gippon med bärfrekvensutrustningar, tung kabel som de var avsedda för, och lyckades att få väldigt mycket att fungera både bra och trevligt. Exempelvis på en övning som pågick nere i Skåne. Det bestämdes att signalregementet skulle gå ner med en signalbataljon från S1 till Skåne för att prova deras materiel och öva där nere en mobbövning och en stabsövning. Och då hade vi med bärfrekvensutrustningarna, kopplingsgrupperna, men de hade sin utrustning med sig ifrån S1. Och jag hade gått ner i förväg till Kristianstad för att förbereda den här övningen, kolla materielen innan vi drog på och kolla materielen även sedan vi hade dragit av, så jag blev ganska länge nere i Skåne. Övningsledningen, där då överste Crawford ingick, hade bestämt sig för att sista dygnet på övningen så skulle de köra slut på kabelkompaniet för att se hur bataljonschefen, dåvarande majoren Syberg, skulle kunna lösa de problem som de ställdes inför. Så det gjordes en fullkomlig omgruppering utav hela fördelningen som vi lekte med. De skulle grupperas om, och det skulle göras så att kabelkompaniet skulle få bryta en massa kabel och bygga upp på nytt, och så ville de se om kompaniet orkade med det där. Dåvarande majoren Syberg, som var bataljonschef, han gnuggade sina knölar och funderade, hade sammanträde med kompanichefer och sina adjutanter. Jag var andra adjutant och hade hand om underhåll och teknik, och hade med mig bland annat en vagn med signalreparationsutrustning, cykel- och bilreparatörer, drivmedel och sådant. Och jag ingick alltså som en slags andra adjutant i hans stab. Och det diskuterades och det gick inte, och vi funderade fram och tillbaks. Till slut fick jag en idé och ritade upp det på en signalskiss och menade att så här kan vi kanske göra. Syberg, han trodde inte riktigt på det där, och det var lite delade meningar, men de kom fram till att det är ju enda chansen. Jag fick i alla fall medhålla kompanicheferna och första adjutanten som hette Åke Saar. Och jag ritade signalskisser som på vänstra sidan innehöll en teknisk kopplingsskiss och på högra sidan en signalskiss. Och sedan så började vi på förberedare. När övningsledningen som ju fick papperna fick se den där skissen, så talade Crafoord om för mig att det var inte alls meningen att vi skulle lösa problemet på det viset. Utan det var det nu så att det mitt förslag inte fungerade, då skulle jag inte bli glad i fortsättningen, då skulle jag ligga illa till. Och sen kom ju då, vi kopplade och drog och Brändefors grabbar jobbade och vi bar utrustningar och kopplade in. Och jag satt mitt i natten vid en telefonstolpe och väntade på sista rapporten. Och då kom den. Just då dök majoren Syberg upp och talade om, och jag talade då om att nu är vi klara att koppla om. Ja, då ska jag åka ner till övningsledningen och säga till dem, sa han. Och sedan så fick jag besked om att lägga om förbindelserna och staben. När den kom till den nya platsen så fungerade alla förbindelser. Kabelkompaniet låg i stort sett och trynade. Kompanichefen, dåvarande löjtnanten Palle Edlund och hans chaufför byggde 200 meter kabel för att brygga över på ett ställe där vi hade ett hål. Det där var en rätt rolig episod och det medförde det att jag fick rykte om att ha en viss fantasi och vilja försöka lite grann. Och det var sådana där saker som gjorde att regimentschefen utnyttjade mig för att göra tekniska truppbeskrivningar, hur truppen skulle kunna handha sånt där. Det finns många sådana där episoder som man skulle kunna prata om, men det här blir nog rätt mycket i alla fall. Och frånsett det att jag alltså hade hand om en massa signaltruppmateriel, så fick jag även jobba med truppsignalmateriel på det viset att det fanns även här i Stockholm vissa försvarsutställningar och liknande som man skulle vara med. Och så jobbar jag i övrigt med utbildningsanläggningar på signalregimentet, liksom tidigare även på SSSK. Jag fick montera telegrafanläggningar för telegrafiutbildning, växlar, militära exklusiva nätet och liknande. Och det gjorde ju det att man kom i god kontakt med de grejerna som ju också utvecklades. Vi fick fotocelltransmittrar och lite andra grejer i lokalen. För även där gick utvecklingen framåt. Och på tal om det så kom jag ihåg något rätt intressant. Det fanns, Televerket hade som en av första områdena byggt ut Borås med militärt exklusivt nät, som man kan kalla det för. Och vi gick ner med ett kompani till Borås för att utbilda på det nätet. Och då hade jag tagit med mig några ära 500 stationer som en amerikansk stridsvagnstation monterad i Dortchief samt faxutrustning. Det var en amerikansk surplusstation även den, fabrikatet Times. Och så körde vi bilder på telefonledningar eller på radio. De där Times-utrustningarna, de kunde föra över bilder dels med hjälp av någonting som kallades för Teledeltos papper. Ett papper som var belagt med ett kol på ena sidan, så att man brände hål i pappret. Olika starka svärtningar uppstod och gav därmed olika kontraster. Det gick också att köra över den där fotografiskt. Och den gick att köra på talkanal, så att jag kunde föra över på telefon, bärfrekvens eller radio. Och i det här fallet så skulle vi köra över mellan två RA500, en på regementet och en på en skola i Borås bland annat. Och jag demonstrerade då utrustningen för telegrafkommissarien i Borås. en kvinnlig kommissarie upptäckte jag. Och när jag hade gett order om att sända första provbilden, så döm om min förskräckelse när jag upptäckte att sändarsidan, som ju inte visste mer än att jag ville ha en provbild, de skickade bild ur en tidning som heter Parisien, eller Parisien om man nu ska uttala sig på franska, som var känd för att ha nakna bilder på vackra flickor. Enligt nutida begrepp dock en ganska snäll porrtidning. Framförallt var den bekant för att det var mycket fina fotografier med bra kontraster. Så när den där bilden började tona fram på mottagarsidan, så försökte jag be om ursäkt för det, men den kvinnliga telekommissarien tyckte inte att det gjorde ett dugg. Hon tyckte bilden var mycket bra och bra kontraster mellan svart och vitt. Det fanns ju inte färg på den sidan på fotografierna. Och var mycket nöjd med det hela. Jag fick i alla fall ge order om att de bilderna fick icke föras över när skoleleverna skulle titta på det. Det gick också att köra över kartor på det viset, och det var rätt bra. Vi hade en annan fax också, som jag tror vi kallar gröna skräcken. Fabrikatet kom jag inte på just nu. Apparaten var grön och jag tyckte inte alls den var bra. Den skrev på ett papper som var behandlat med kemikalier. Men den gick bra faktiskt att köra kartor över. Hundratusendels kartor körde vi över med bägge typerna utav de där. Men jag tyckte inte riktigt om dem. Ja, jag fick också göra en hel del samarbete med Elab under den tiden. Och Elab hade ju då en chef som heter Björklund, som har skrivit en hel del om sina prov på materiel och sitt sätt att bygga ut nya stationer. Och i samband med det så var det ju rätt många nya typer, RA600, RA610 och sådär. Och det var ju rätt intressant att köra de grejerna. Och nu, flicka lilla, är det dags att byta band.